utseendemässigt, okej, okay, han har, och han ser ut som en farlig fighter, men han är nog den jag hade varit minst rädd för, tror jag. Jag vet inte, jag...
Varmt välkomna till Tre Ronder MMA, en podcast om UFC. Vid micken har ni med UFC-kommentator Tim Sansivani och UFC-fighter
Paddy Kianzad. Häng med när vi pratar om de bästa matcherna från UFC, och vi avslutar alltid med lyssnarfrågor där vi svarar på allt.
Varmt välkomna till Tre Ronder MMA, avsnitt 48 i ordningen. Idag kommer vi prata om UFC Fight Night, Dawson vs Green, som går av stapeln nu i helgen. Förra helgen hade vi ingen UFC-gala. Överlevde du, Pani?
Ja, knappt. Jag visste inte vad jag skulle göra med mig själv. Nej, men det, alltså, det är väl lite svårt att veta. Men vi hade ju lite andra events ju, så, över hela världen. Så det var fullt med MMA, bara inte UFC.
Precis, så det har varit en ganska lång run där vi har haft kontinuerlig UFC. Det har varit varje vecka i princip, fram tills nu då. Så kort paus, men vi är tillbaka, och vi har ett jättebra sista kvartal här med lite John Jones, lite Khamzat och massa annat, och Islam, Oliveira, så rätt tunga grejer. Men vi tar helgens gala först. Dawson vs Green, vad tycker du om det här kortet, Pani?
Ja, men alltså, det är väl, alltså, för de som inte är superinsatta i varenda fighter, så kanske man tycker att det är lite så halvgymmet och sånt. Men alltså, det är väldigt bra fighters, alltså, många gamla veteraner på kortet också. Det finns några low-key bra matcher. Men det här är ju Fight Night-kort, och alltså, alla kort kan ju inte vara typ pay-per-view. Så att det här är ju också ett bra kort för de som ska typ stå ut lite mer. De som att man ser jättemycket av.
Alltså, den känslan jag får från det här kortet är att det är lite chans för några up and coming att göra sin liksom breakout. Och verkligen skina liksom lite, testa de nya och lite testa de gamla också. Som är temat, men annars så tycker jag det är inga stora namn sådär, inga stora profiler. Det är väl Bobby Green som är den mest liksom färgglada fightern, sett till hans karaktär och sådär, men resten är väl lite mellanmjölk sådär.
Alltså, förutom de vi ska prata om, så när jag kollar på kortet här, så finns det alltså Gutierrez och Jackson är en jättebra bantamviktsmatch. Och sen så har vi allt, alltså Alexander Hernandez och Bill Allegio, alltså det är också bra fighter. Så typ, det finns ju några nya och några lite gamla här.
Men det är bra actionmatcher. Jag tänker till exempel den vi ska börja med, Alex Morono versus Joaquin Buckley. Alltså ja, det är en bra actionmatch. Så vi börjar där. Vi har Alex Morono, 33 år gammal, 23 vinster, 8 förluster. Han kom in senast från en submission-vinst mot Tim Means. Innan dess var det en förlust mot Santiago Ponzinibbio. En match som Morono förlorade, men han vann ju faktiskt den fram tills han blev avslutad. Då, man säger så. Så det bröt lite en fin svit som han hade. Han hade ju fått ihop 4 raka tills den.
Ja, men han såg väldigt bra ut där tills det, men hans vinst via Tim Means, alltså han är ju ett jättebra svartbälte, Alex Morono, och han liksom la upp den här guillotinen på riktigt bra sätt, alltså var verkligen, det var verkligen textbook hur han kom till den, och han är ju jättebra på guillotiner, så jättebra avslutare.
Och mitt emot honom kommer vi ha Joaquin Buckley, som kommer, eller han har ju fightats lite i olika viktklasser. Han hade ju 2 förluster där i mellanvikten, 84 kilos mot Nazardini Mavov. Sen var Chris Curtis där han blev avslutad. Men nu senast då tillbaka till weltervikt, och där avslutade han André Fiallo via headkick i andra ronden. Så,
det känns som alla avslutar Fiallo. Vi har ett kick. Nej, vad jobbigt.
Ja, Fiallo har det tufft. Och han är riktigt bra. Men det är bara att han har det tufft i UFC. Joaquin Buckley. Vi mest känd för kanske Impa Kasangana i spinning backkick knocken. Sen har det inte varit jättemycket mer av den varan, men han har ju avslutat folk, så spännande. Precis. Match, alltså action match egentligen, för att se om Buckley kan stränga ihop två vinster, och egentligen samma sak för Marone också.
Ja, men det är en riktigt bra matchup här, alltså det blir ju lite striker versus grappler här, alltså Buckley är ju en typ en power puncher skulle jag säga, han är superexplosiv och allting, och Moron är väl lite, han är lite mixad, men man skulle säga att han definitivt har sitt bästa på golvet.
Intressant, jag tycker att vi inte sett jättemycket av Moronos markgame, fastän han är svart bälte i BJJ och har det som bakgrund. Han har ju varit mer än villig att stå, och liksom han kommer ganska långt på att vara avig.
Han är ju lite avig och han står lite konstigt, alltså han är lite stressig när han fightas. Men jag tror det bara gör det bättre, för att alltså, han på rygg är väldigt farlig, han är väldigt scrappy.
Men det jag gillar med Moron, och det är dels alltså för att inte vara atletiskt begåvad. Alltså han är inte explosiv, men han är där hela tiden. Han är lite avig, han kommer jobba volym, han är ingen knockout, han har inte knockout kraft så, men tillräckligt mycket kraft för att man inte ska ignorera hans striking liksom. Mm. Men jag tycker om att han har blivit mer villig att brottas. För det tyckte jag, att han blev lite kär i det stående ett tag, men nu börjar han hitta tillbaka till det där. Joaquin Buckley, explosiv, slår hårt. Ja, det jag tycker är farligt med den här matchningen, det är att Morono, jag har svårt att tippa mot Morono, jag gillar hans stil jättemycket. Jag tycker att han blir träffad väldigt mycket.
Oh.
Och så är Buckley inte en som man vill testa sin haka mot, testa sin lycka mot.
Jag tror jag tänker typ i samma, men jag tror att, ja... Jag tror decision Buckley.
Jag vill som sagt, jag vill säga Morono. Jag gillar Morono, hans stil. Men jag tror att Buckley hittar någonting. Han kommer hitta ett avslut, och han har tre ronder på sig, gör det. Och det är i Apex, lilla buren. Och... Nej, då är vi eniga på Joaquin Buckley. Vi går vidare till co-main event där vi har Abdulrazak Alhassan, Judo Thunder, mot Joe Pfeiffer. Joe Pfeiffer kom ju in via Contender Series, så han var ju egentligen kanske mest, han har ju varit i Contender Series två gånger. Första gången förlorade han, skadade armbågen. Andra gången då avslutade han sin motståndare, och han blev ju den enda på det avsnittet. Han blev den enda fighten på det avsnittet som fick ett kontrakt, så det blev ju en liten sån här, det var där den här B. Joe Pfeiffer kom till liksom, att man ska hitta avslut. Sen har han gått två vanliga matcher, avslutat dem också, båda i första ronden. 27 år gammal, mittemot honom Alhassan, 38 år gammal. Lite haft det lite blandat, alltså han hade ju en tuff förlustsvit där på tre raka, sen har varit varannan vinst.
Ja. Nej men alltså Abdulrazak Alhassan, helvete vilket namn. Vilket långt namn. Men han har ju varit lite fram och tillbaka. Han är otroligt atletisk. Och det tänker man ju att en judo kille är. Han har ändå ett antal bra USA-matcher. Alltså han kom in och vann sin debut. Och sen så en förlust däremellan, så radade han upp tre stycken raka KOs. Alltså han har ju otroligt mycket kraft. Men jag tror han har bara mer kraft än man har teknik typ. Alltså han är väldigt explosiv för stunden. Men jag tror om han hamnar i trubbel så kan han inte komma ut och det är lika enkelt. Och sen har vi Pfeiffer som är, alltså jag skulle med säga att alltså, han är väldigt teknisk samtidigt som han är otroligt atletisk.
Jag gillar
men
det du säger om,
vi har inte sett så mycket av honom. Det
nej,
är det.
Precis. Jag gillar det du säger om Razak Alhassan. Han är väldigt explosiv. Det har tagit honom långt. Men vid 38, du vet, år för år från 38, 39, 37, alltså uppåt. Det där är en färskvara. Det är lite det som är temat för det här Fight Night-kortet. Att okej, Joe Pyfer, 11 år yngre, kommer Abdulrazak Al-Hassan fortfarande kunna leva på sin atleticism? Det är ett kliv upp för Joe Pyfer. Han har ju inte mött någon etablerad riktigt. Alltså om du tänker att han fightades, han kom ju senast från vinst mot Gerald Meerschaert. Meerschaert är ju ingen power. Alltså om du skulle fightas, Panny, mot Gerald Meerschaert, så är du ju inte jätteorolig för det stående.
Nej, så alltså det är inte där han är liksom bra. Alltså han är ju inte heller superatletisk och sånt. Precis.
Precis, har du
men alltså,
Al-Hassan som är jätteatletisk, men börjar komma upp i åldern nu, som man vet inte, finns det den här atleticism i honom? Hur många procent, om några procent, har trillat av? Så det är ett bra test för Joe Pyfer. Men jag tror att Joe Pyfer kommer hitta ett avslut här. Jag gillar hans... Han har inte blivit testad. Men jag tror på den unga mannen i det här fallet. Jag tror att Joe Pyfer kommer att avsluta Al-Hassan.
Ja, alltså om jag måste betta så tycker jag definitivt att jag tror att Pyfer kommer ha kanske en liten jobbig första minuter i första ronden, för det är då Al-Hassan är som mest explosivast. Och sen tror jag att han kommer weather the storm, komma över det lite, och sen så tror jag han kan hitta ett avslut också från rond 2.
Spännande, vi är eniga på co-main event också. Men om vi går vidare till en main event, här kan det bli lite snack. För jag vet att du är ett Bobby Green-fan.
Ja, men jag gillar Bobby Green.
Och han kommer ju då fightas mot KGD, Grant Dawson. Första gången som Grant Dawson går huvudmatch. Blir en main event, det blir en femrondare. Grant Dawson, 29 år gammal, 20 vinster, en förlust, en oavgjort. Har nu 3 vinster i ryggen. Det är Jared Gordon, sen var det Marco Madsen och nu senast Damir Ismagulov, vilket var, alltså det där var imponerande, att kunna fightas på det sättet mot Ismagulov. Bobby Green, lite blandat, han har haft det tufft också, men såklart Islam Makhachev blev avslutad där, tog den matchen på kort varsel. Drew Dober, det är eldstrid. Kill or be killed i princip. Sen var det skallningen mot Jared Gordon och nu senast Tony Ferguson. Armtriangel i tredje ronden.
Ja, alltså... Ibland... Alltså Bobby Green är lite så här... Han är ju... Jag kan inte lägga alla mina kort på honom, fastän jag tycker att han är grym och att han har en jättekul stil och allting. Men jag tror det blir väldigt svårt mot en Grant Dawson som hans specialitet. Alltså, han fick Marco Madsen och inte se ut som en olympisk brottare. Alltså, han har otroligt bra brottning för MMA. Och den backtaken, det är väldigt mycket det med Maja om honom när han tar ryggen. Sen grejen är att Dawson ser lite ljummen ut stående. Det ska bli intressant hur han ser ut mot Bobby Green som har otroligt snabba händer. Men jag tror bara att hans specialiteter, Dawsons, slår ut Bobbys specialiteter.
Bobby Green är också lite på temat, lite avig. Ja, händerna väldigt lågt nere, det är liksom up jabs som är hans bästa vapen. Han byter stance, han skickar mycket utifrån sina stance-byten. Så att det är en rolig stil att titta på, och sådär, Bobby Green. Men det är frågan om Grant Dawson där. Alltså han är ju obesegrad i sina senaste 12. Och det är mycket brottning. Det som talar emot... Eller så här, om man tänker Grant Dawson, okej, varför är han inte mer... känd den så här? Varför går han i sin liksom main event om inte först nu? Han har ju varit med i UFC sen han gick Dana White Contender Series 2017. Nu får han gå main event. Alltså de har inte stressat upp honom i trappen direkt.
Ja, det är nästan bara avslut också. Det är väldigt intressant. Men jag tror inte heller han är en snackare. Du vet, han är sån som vinner lite low key. Han har slått bra folk också. Och alltså, om vi snackar stående, han slog Damir Ismagulov senast. Och där, Damir Ismagulov är känd för otroligt fin boxning. Jättebra takedown defense. Något som Bobby Green har är också bra stående, men han är definitivt mer avi. Och det är alltid jobbigare att möta en avi. Han har jättebra vinster. Så hans senaste två vinster har varit Jared Gordon, Marco Madsen, Ismagulov. Jag tror han är en sån som de inte riktigt skyndar upp. Och han snackar inte så mycket skit heller. Annars hade han kanske haft en lite mer högre position just nu. Men kommer från ett bra team. Jag tror han har stor potential att komma långt upp. Stående. Det ska bli intressant att se honom mot Bobby Green. Jag tror han kommer klara det. För att han behöver typ ett skjut. Han behöver typ få tag i Bobby Green. Sen så kedjer bort. Alltså han är jättebra. Ja, det ska bli intressant.
Jag tycker om vi går tillbaka på temat. Varför han inte... Liksom, han pratar inte mycket. Alltså Grant Dawson för mig är väldigt mellanmjölk. Det är så här...
Han ser ut som ett mellanmjölkpaket också.
Han ser ut som mellanmjölk också. Han ser ut som en brottare. Liksom, yeah. Snaggad. Och så här, han säger inte så mycket. Han gör inte så mycket. Han går sina två matcher per år. Och han fightas i två divisioner. Och i lättviktsdivisionen speciellt. Där gäller det att prata mycket också. För att i den divisionen, det gäller, dels så måste du vinna mycket. Han går två matcher per år. Han får inte ihop den här volymen. Det är lite som Arnold Allen, att du smyger lite i det tysta. Fast du har vunnit väldigt många matcher. Han är i en division där folk pratar högt och pratar mycket. Och det belönas. Alltså om du snackar mycket så kan du smita upp till toppen av divisionen. Smyga förbi alla andra, men låt som en trasig skiva här, men jag tror att det här blir en coming out party för Grant Dawson. Jag tror att det här är ett stort namn och ett bra namn för Grant Dawson. Om man får inte glömma Bobby Green, han är populär, han har varit med länge, men även fast han vann mot Tony Ferguson så blev han träffad av Ferguson rejält tidigt i matchen. Och jag tror som du säger att Grant Dawsons specialitet är så pass vass. Alltså den spetskompetensen är så bra, tillräckligt bra för att vinna mot Bobby Green. Jag tror att Dawson tar via submission sent i matchen.
Ja, jag tror också, alltså jag tror Dawson, jag vet inte exakt när, men jag tror han kommer hitta en submission också. Jag tror hans chanser att avsluta är större.
Ska vi gå vidare till lyssnarfrågor? Vi har fått in ett gäng frågor, men vi vill att ni ska fortsätta fylla på våran frågebank, och det kan ni göra. Antingen så går ni in på treronderemma.se. Där kan ni både skriva och tala in ett meddelande till oss. Eller så kan ni skriva till oss på Instagram, treronderemma. Fråga nummer ett. Får man kittlas i UFC?
Får man kittlas? Får man? Det tror jag inte man får, va? Jag tror det står någonstans i regelverket. Jag vet inte. Jag är inte 100, för annars hade ju fler folk gjort det, tänker jag.
Och då säger killa tårna och sen rakt fotlås.
För, alltså nej, för jag är sjukt skicklig. Jag bara tänker att jag hade lätt förlorat då.
Nej, jag tror inte att det är otillåtet att kittlas.
Nej, men jag tror inte du medvetet förkittlar för att komma närmare en vinst. Förstår du?
Men varför skulle det vara...
Därför många är jätteskickliga.
Men vadå, alltså, är det lösningen till att... Är det nej, vägen alltså, till vinst?
Nej, men det kan det vara. Du vet inte hur skicklig någon är.
Nej, men jag tror det är klart man får kittlas i UFC, eller?
Jag tror inte det. Jag kan kolla upp det.
Du borde veta. Eller så vet dina motståndare nu att du är väldigt skicklig.
Jag är skitskicklig om de kan svenska och lyssna på detta.
Men det är en skicklig, alltså, om man killar med fingrarna, det är ju väldigt synligt.
Men om du ligga på sidan och göra så på någon, får du göra det? Det tror jag inte.
Jag kittlar i halsen lite. Men vadå, om jag ska öppna din gard och jag borrar in armbågen?
Det är ju inte kittla. Kittla är ju så här. Det, alltså direkt, okay. Jag vet inte hur jag ska
så ingen
säger
kill i kill med...
Kill, nej jag tror inte det. Så kill. Okej, okay. Är Mohammed Usman på riktigt eller bara tråkig kopia på Usman? Nej, alltså, jag får gå in här. Han är en tråkig kopia. Han är inte som sin bror. Och han är fuskare. Han petar folk i ögonen.
Ja, nej, men han fightades ju mot Jake Collier här sist. En match som Jake Collier gjorde väldigt, väldigt bra ifrån sig i första ronden. Sen gjorde han ögonpetning, oavsiktlig. Och det ändrade matchbilden helt. Så Mohammed kunde ta hem de sista två ronderna. Jag tycker inte att Usman, alltså Mohammed Usman är lik Kamaru någonstans. Varken i kroppsbyggnad men också inte heller i fightingstil. Så han är jättestor, muskulös. Han har inte flås för fem ronder. Men framförallt det jag saknar från Mohammed Usman, det är volym. Alltså han är så skotträdd. Jag tycker inte att han trivs att vara i buren. Han är liksom spänd och... Jag är osäker på hur mycket han gillar fighting egentligen. Men han har efternamnet.
Ja, efternamnet. Men alltså jag får absolut ingen Nigerian Nightmare vibes från honom. Liksom. Det får jag definitivt inte.
Fast det är lite synd. Alltså han ser ut som en...
Han ser stark. Alltså utseendemässigt, okej, han har och han ser ut som en farlig fighter, men han är nog den jag hade varit minst rädd för, tror jag. Jag vet inte, jag är inte hype på honom alltså.
Nej, inte heller.
Det är mest bara för att peta folk i ögonen. Det där är turn down, turn off.
Tredje och sista frågan. Vad har ni för tankar kring Malkoon versus Brundage?
Jag såg inte det här personligen, men jag vet att vi har pratat om det.
Det har vi gjort.
Och vi pratade om det senast, va?
Precis, det var den matchen där Malkoon blev diskad för otillåten armbåge från topp mot Brundage. Och Brundage, han fick ju en vinst för att han inte kunde fortsätta.
Ja, och det var det vi snackade om, att fan, att man lägger fighten i en sån position som man blir precis armbågad i huvudet och frågar, vill du fortsätta? Alltså typ, det sätts väldigt mycket press istället för att eller domaren går in och bara säger vad det ska vara istället. Det är inte hans jobb väl. Alltså jag vet inte, det sätter lite mycket press på fighten, tycker jag.
Absolut, men jag tycker fram till den matchen så såg Malkoon väldigt bra ut mot brottaren som Brundage. Men sen så brottning, om man ska dela upp det i offensiv och defensiv, jag menar Brundage är en bra offensiv brottare, men defensiv, när han är nere så är han, sitter han fast. Och alltså, det var det i den här matchen också.
Det är väl det enda jag tycker är lite så bull när det gäller att de bryter för en halvt armbåge i bak i nacken, men de kan inte bryta för någon har fått ögonen utpetade liksom. De borde vara mycket hårdare med det här med ögonpetning, skrevsparkar och burgrejer. Och precis som du har dragit upp innan, att det känns som att en fighter kan göra tre av dem och fortfarande bara få en varning. Istället för att de ska vara lite hårdare och bara dra av poängen direkt. Eller bryta helt.
Ja, alltså det påverkar ju fighten. Alltså även om den andra fick en muntlig varning, så är det den offret, den som blev petad, avsiktlig eller oavsiktlig, han ska ju fortsätta fightas.
Yeah.
Och helst vinna också. Så att det försämrar ju chanserna rejält.
Ja, det borde finnas lite mer tydliga typ riktlinjerna när någon gör en foul typ. Och det ska ju, alltså jag kan ju tycka en halvt oavsiktlig armbåge som knappt träffar i bakhuvudet mot att någon blir petad i ögonen. Jag vet inte, det tror jag är en stor skillnad.
Men tycker du att man kör poängavdrag direkt vid första low blow, första armbåge, första petning?
Okej, vi ser så här att det verkligen var så här typ, du kan verkligen se skillnad på en, på att någon går in, slår och det råkar träffa någon knoge och råkar träffa ögat. Eller om någon gör så här och kommer inte nära mig och så petar de fram händerna. Det är en stor skillnad. Om man står med fingrarna ute, då tycker jag direkt att du ska få poängavdrag. Men om det är i en kombination och dina fingrar är stängda, det är en annan sak. Och sen så tänker jag också här att till exempel om någon är saupar och någon är ortodox och du råkar toucha med den där insida sparken, det är ju rätt så, det kan man inte riktigt komma ifrån. Men om jag typ, om jag står i en clinch och jag ser vad jag clinchar och jag bara drar ett knä rakt mellan benen, det är lite mer större.
Ja. Ja, men på något sätt, någonstans så är det också, man är ansvarig för sina vapen. Men klart. Det är klart, det är mer lätt hänt. Speciellt Southpaw Orthodox, där är ju mycket sparkar mot nötterna och skallningar när de kliver in. Så ja, det är stökigt, men det är svårt att komma ifrån. Jag tycker ibland att de ger, när de ger två muntliga varningar för samma fel. Försöker, någon sparkar i nötterna, okej, sen en liten paus, sen gör man det igen. Jag tycker definitivt vid den andra poäng
alltså att vi inte ska diskutera att alltså vi är ett andra, jag vet inte, fan. Alltså jag blev bara en gång blev jag lite riven av en hand, av typ ett finger i ögat, blev skrapad. Alltså blind i 3 dagar kan jag säga. Alltså det är typ inte okej. Okay. Alltså jag fattar inte att det är inte, det räcker inte bara med handskar, det räcker att de borde ha typ en undervisning hur någon knyter sina händer typ. För det, om vi ska vara ärliga, många står ut med fingrarna.
Mm.
Det är jättemånga fighter som gör det.
Men det är komplext det där. Du ska kunna grapplas på ett bra sätt också. Och sen så ska du hälsa händerna ihop knutna liksom. Så.
Mm. Bra frågor.
Bra, tack för era frågor. Och som sagt, skicka gärna in flera. Fyll på vår frågebank så kan vi beta av dem så som de kommer. Bra, det var ett fin preview av helgens gala. Nästa vecka då kommer vi göra recap på den här galan och preview av nästa. För nu är vi tillbaka i det här UFC varje helgen. Så det är vi extremt glada för. Så det är Fight Night denna helg, Fight Night nästa. Sen är det stora, den med Khamzat Chimaev, Islam Oliveira.
Och vi ses i helgen, inte du och jag, men jag och resten. Av folket som lyssnar.
Ja, nej, precis. Du kör ju med Mange nu i helgen. Så vi kan inte rösta i era öron. Tack för att ni var med oss.
Och glöm inte röstmeddelande. Hej då.
Hej då, hej.